I den treeniga Guden, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Vi fortsätter vårt möte och läser som en gemensam betraktelse heligt Guds ord ur Andra Mosebokens 12:e kapitel från vers 7 till och med vers 14. Och orden lyder i Jesu namn. Man ska ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälkarna i det hus där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över eld och det ska ätas med osyrat bröd och beska örter. Ni får inte äta något av köttet rått eller kokat i vatten, utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Ingenting får lämnas kvar till morgonen. Om något är kvar ska ni bränna upp det. Vid måltiden ska ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast, det är Herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap. Och alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Men blod ska vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet ska jag gå förbi, och det förödade slaget ska inte träffa er när jag slår Egypten. Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en Herrens högtid. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. Amen. Ofta hör vi predikanten att vi ska stilla oss inför det och det Guds ordstycket. Jag har ofta tänkt att det är en bedjan till åhörarna. Att när jag har förberett mig för denna predikan, sommarmötespredikan, så har jag bett den himmelske fadern att han ska hjälpa mig nu i denna stund. Att hjälpa mig att stilla mig från mina egna bekymmer. Och lyssna till det vad den himmelske fadern just nu vill säga sina barn. Och att jag skulle få förmedla detta till Guds barn. Denna bibel text är intressant. Guds ordstycke. Och den hänger ihop med en lång historisk tidsperiod för Guds folk, Israels folk. Och är där någon form av viktig episod. Och den är från Gamla testamentet som vi hörde. Detta Guds ordstycke. Tusentals år gammalt. Och man kan tänka, vad har detta textstycke att göra med vår tid? Och mycket. På något vis anar vi rikedomen denna textstycke. Och hur den är mångfacetterad. Och hur vi kanske, att jag själv kanske bara förstår den lite grann från ett hörn. Men att Gud ska öppna något ur detta text. Denna bibeltext berättar om den stunden. Hur Israels folk alldeles precis innan det hade skulle få bli frisläppta från Egyptens träldom. Om Gud så vill, så försöker jag komma ihåg de olika skedena. Varför Israels folk var i Egypten. Hur man hade hamnat där. Och vart var man på väg därifrån? Om jag frågar er barn här i studion. Och ni som är hemma på era sommarmötesplatser. Och jag frågar om en bibelsk person som Josef. Och vem kommer ihåg Josef? Så tror jag att alla lyfter upp sin hand. Ni har hört om Josef på söndagsskolor och bibelklasser. Och fast Josef var en vanlig människa, så hade han en viktig del i Israels folks skeden. Och mottot för detta sommarmötet är: ske din vilja. Så är det den allra svåraste passagen i Fader vårs bön. Så ser vi i Israels folkskeden hur Guds allsmäktiga hand har styrt Josef, familjens och Guds folk, Israels folks liv. Vi kommer ihåg Josef som 17-årig yngling. Som var näst yngst av Jakobs 12 söner. Och Bibeln ger om Josef en vacker bild, och han ville göra vandringen som troende. Bibeln berättar att han var särskilt kär för fadern Jakob. För han hade fötts då när fadern var i hög ålder, och säkert också för att Josef hade bevarats i tron. I skenet av Bibeln ser vi att så hade det inte skett för alla Josef bröder. Jag tänker på er mammor och pappor. Att det pojkar och flickor som har hamnat i otro är för er ytterst kära. Och jag vet att under dessa sommarmöten så har ni skickat många böner till den himmelske faderns hjärta. Att det skulle få nåden att återvända. Josef bröder var herdar. Och det berättar om Josef hur han hade sett två drömmar. En dröm var en sådan att bröderna hade bundit kärvar på åkern. Så hade en kärve restit upp över de andra. Och de andra kärvarna hade bugat in för Josef kärve. Och månen, solen och 11 stjärnor hade också bugat inför Josef. Bröderna var avundsjuka för Josef, dessa drömmar, och också för att han hade en speciell plats för fadern Jakob. Och när bröderna var och vallade boskapen, så skickade Josef, fadern Jakob Josef, till bröderna för att se hur de hade det. Och då väcktes en tanke hos bröderna om att de skulle ta livet av Josef. Brodern Ruben ville dock bevara Josef liv, och man kom överens om att slänga honom i en tom brunn. Och när Ruben inte var på plats, så sålde de andra bröderna Josef till förbivandrande handelsmän, som förde Josef till ett främmande land, till Egyptens land. Och där säljs han som slav. Vi kan snabbt tänka att vad kände Josef i den situationen när han var där på i främmande land, bland främmande människor, främmande språk, och att det inte fanns någon annan troende där. Men Bibeln berättar att Josef var där också en lycklig man. Och Gud var med honom. Och i faraos kammarherres palats så får han en ansvarsfull uppgift. Men när då husbondens hustru frestar Josef till synd, och Josef han nekar till detta och säger att hur ska jag kunna göra så mycket ont mot min Gud? Och på grund av denna sak så får han en falsk anklagelse på sig, och han blir kastad i fängelse oskyldig. Där i fängelset så välsignade Gud Josefs liv. Och även där fick Josef behålla sin tro. Och han där i fängelse också blir förman. Och där fanns också faraos bagare och dryckesansvarig, som hade brutit mot faraos lagar. Och när farao hade drömmar så kunde Josef förklara dessa drömmar. Och när då denna dryckesansvarig fick tillbaka sitt tidigare ämbete till, men för bagarens del så var hans slut fruktansvärt, där han varit hängd. Och Josef ber den dryckesansvarig att komma ihåg honom som var kvar i fängelset. Och då hände så när kung farao såg två drömmar som de vetenskapsmän och skriftlärda i Egypten inte kunde tyda. Så kommer denna dryckesansvarige ihåg att där i fängelset fanns det en ung man som kunde förklara drömmar. Och så skickade man då bud efter Josef. När Josef låter få sitt hår beklippt och få på sig rena kläder och förs inför kungen, så framkommer en bild där bitterheten inte hade fått övermanna Josefs hjärta. fast han själv hade fått erfara alla dessa svårigheter. Farao berättar drömmen för Josef. Och Josef säger att förklaringen är från Gud. Och det betyder att Egypten skulle få erfara 7 rika år. Och efter det 7 svåra år med hungersnöd. Och ger farao rådet att farao behöver tillsätta en person som under dessa rika år lägger i lager mat för de 7 svåra åren. Och farao konstaterar att enda lämpliga för den uppgiften är Josef. Och på så snabbt sätt så blir Josef, från att ha varit i fängelse, så blir han uppsatt i en position där han är andra position i Egypten. Om ni kära åhörare orkar lyssna, så vill jag försöka komma ihåg hur vi gick framåt. Hur, när dessa 7 svåra år kom, så skickade Jakob bröderna till Egypten för att köpa säd. För där fanns det ju säd. Och bröderna kommer till Egypten och kommer till slut inför Josef. Och de känner inte honom. Och köper säd och beger sig av på hemfärd. Och det finns sedan olika händelser där de kommer en andra gång för att köpa säd. Och då erkänner Josef gråtande inför sina bröder. Och snart skickas faraos vagnar för att hämta Josef fader Jakob och brödernas familjer till Egypten för att komma undan hungersnöden i sitt eget land. Och på den tiden var Israels folk ungefär 70 personer. Det var en sådan samling människor som flyttade till Egypten. Och där ser vi Guds vägledning. Och sedan gick tiden. Och det var tid för Josef att lämna denna timliga värld. Och fadern Jakob hade dött. Och då kommer jag ihåg ett sånt stycke där Jakob, att Josefs bröder var rädda att Josef kommer och man skickar en budbärare till Josef för att berätta om detta. Och Josef gråter när han hör vad bröderna tänker och har pratat. Och lugnar dem och säger att var inte rädda. Ty jag är också under Guds hand. Här kan vi se Guds vilja att han räddade mycket folk. När han genom dessa händelser som vi har kommit ihåg leddes till Egypten. Och hur då denna lilla Israels skara. Sedan berättar Bibeln hur tiderna förändrades. Och det kom andra härskare som inte kommer ihåg vad som hade, vilken välsignelse Egyptens land hade fått erfara genom Josef. Utan den nya härskaren såg det växande Israels folk som ett hot för Egyptens rike och land. Så vi hörde via kära brodern om Mosebarnets födelse. Hur det på den tiden så hamnade Israels folk i tungt slaveri i Egypten, där man satte att göra tegelstenar. Så byggde man två städer till norra delen av Egypten. Och när jag tittade i kartan så såg jag också Gosens land, som Israels folk fick bo i under Josef tid. Som var ett rikt och bra land att bo i. Israels folk suckade och ropade till Gud, att Gud skulle hjälpa dem. Som vi hörde igår, och hur Gud hade utsett Moses till att leda Israels folk. Som vi hörde brodern igår i predikan. När dessa hebreiska israelitiska kvinnor födde ett barn. Och om det var ett gossebarn. Så skulle dessa barnmorskor skulle döda dessa gossebarn. Men dessa barnmorskor var troende och förklarade att, och de förklarade att dessa hebreiska kvinnor var så starka att när de hade fött ett barn, så när de kom till dem så hade de redan fött sitt barn. Och på det viset fick de då leva. Sen kom en annat påbud, att de skulle kastas i Nilen. Under sådana omständigheter levde Herrens folk i Egypten. Gud skickade Moses och Aaron till farao för att förklara att Israels folk skulle få lämna Egypten. Men det var inte något som farao godkände. Utan Gud var tvungen att pröva Egyptens land med tunga prövningar. Och det var 10 olika prövningar som Gud utsatte Egypten för. Och vi går inte igenom alla dessa 10. Men farao, han förhärdade sitt hjärta. Och släppte inte Israels folk. Utan man gjorde deras arbete ännu tyngre. Att de inte skulle haft tid eller ork att fundera över denna flykt ifrån landet. Dessa 10 prövningar, den sista av dem. Det var att döda det förstfödda. Och det hänger ihop med den tiden som vår text handlade om. Och det hände alltså under den sista natten Israels folk var i Egypten. Där man skickade dödsängen för att döda det förstfödda i familjerna. I alla egyptiska familjer. Men innan det hade Gud talat till Moses och Aaron. Och via dem hade han gett påbudet till Israels folk att varje familjefar skulle ta ett felfritt ettårigt lamm och slakta det hemma natten innan de skulle ge sig av från Egypten. Och äta det tillsammans i familjen. Och om man inte kunde äta det under en dag. Och man fick instruktioner av Gud hur man skulle förbereda detta offer. Och att man släppte ur blodet ur det. Och det skulle stekas över eld helt. Och vår text säger i första versen. Man ska ta blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälken i det hus där man äter det. Med detta felfria lammets blod så skulle man stryka över dörrposterna. Och över tvärbjälken. Och där åt man denna natt detta under eldstekt felfritt lamm. Och där skulle man ha med det osyrade brödet och beska örter. Och här ser vi en hänvisning. Om Gud så vill, hjälper oss att förstå. Korintherbrevet läser ett stycke ur Korintherbrevet att jag förstår det som att och har fått diskutera med bröder om denna bibelstycke. Hur detta osyrade är en bild av synden. I detta felfria lamm så fick Israels folk se Guds lam, Guds enda son. Hur Gud hade gett löftet efter syndafallet. Att en gång ska det komma en som försonar allas våra synder. Och många gammaltestamentliga profeternas förklarar för Israels folk om dessa Guds löften och om den som kommer att försona synderna. Och jag förstår detta stycke så att där gav man råden för de som skulle ge sig iväg på en lång vandring. Att de skulle vaka i hjärtats renhet och i samvetets renhet. Att detta stycke Guds ord påminner oss var och en. Att vi behåller viljan att vandra här i tiden som Guds barn. Och med ett felfritt samvete. Och vi var och en vet av egen erfarenhet. Att vi var och en känner att vi har misslyckats i detta. Och många gånger har vi känt misslyckanden. Och i dessa möten har vi fått höra hur Guds barn har en förunderlig nådefördel. Om det finns något på vårt samvete som den Guds heliga ande påminner oss. Kära barn, där har du hamnat i synd och fel. så får vi av det offentliga predikan tro alla synder förlåtna. En sån Guds gåva att vi får tala till bröder och systrar som saker som har hänt. Och när den predikar synderna förlåtna i Jesu namn och blod, så får vi tro att det är förlåtet ända till Guds hjärta. Korintierbrevets stycke som jag läste, också en hänvisning till. Att vi inte är okänsliga inför kära bröder och systrar, så som det hade hänt i Korint. Där det var, man hade godkänt att leva i offentliga synder. Och om vi erfar eller ser något sådant, att Gud ger oss en rätt ödmjukhet att gå till en sådan broder eller syster och diskutera. Att vi på detta vis kan varna för att hamna på fel vägar. Jag tänkte på en sådan timlig bild. Om vi ser att det är någon som är på väg ut på svaga isar, och vi vet att den isen inte bär, så vill vi varna denna kära människa att det inte ska ske en olycka. Att vi som vandringsvänner bär varandra till den himmelske faderns hjärta. Och vi bär varandra i livets prövningar. Och att vi ska hjälpa med evangeliet för den som har hamnat i synd. Och sedan talas här om beska örter. Det var en bild om de bittra erfarenheterna av slaveriet i Egypten. Men också en bild om hur när människan får bättringens nåd. Fast han får alla synder förlåtna i evangeliet. Otron och alla de brister och fel som kommer därutav. Så hör dessa minnen ändå påminner om att i den icke-troende världen, där finns inte själens frid och inte Guds barns glädje. Utan synden kommer alltid med sorger för i människans liv. Hur stor välsignelse det är. Jag tänker på er kära unga som sitter och lyssnar, och ni barn. När ni får bevaras som Guds barn. Hur ni blir bevarade från många timliga synders bedrövelser. Och jag tänker på dessa många nära anhöriga, unga vuxna, som ni någon gång har fått bära Guds barns frid. Men själafienden har fått er att neka. Ännu finns nådens tid. Och ännu kallas kärleksfullt från Guds rike till faderns hus. Var och en som har hamnat utanför. Om det finns någon som lyssnar dessa ord, så vill jag uppmuntra denne. Tro, icke-tron och alla synder förlåtna. I Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Och genom evangeliet ger Gud krafter att vandra som Guds barn. så som han gav till Josef under dessa svåra prövningar i livet. Och sedan vid måltiden ska ni ha kläder uppfästa på skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast, detta är Herrens påsk. Tänk Efesierbrevets här i Efesierbrevet så ges det en bild av Guds rustning. Om vilken rustning man ska ta på sig när man är på vandringen. Det är en bild om hur Guds barn har skor på sig att predika fridens evangelium och syndernas förlåtelse. Och hur vi får luta mot den här vandringsstaven. Som är det dyrbara syndernas förlåtelses evangelium. Och här fick vi uppmana att ge oss iväg i all hast. Och det är en bild om hur vi inte vet hur långt livet är här i tiden, utan endast Gud som vet. Och att vi var och en skulle vara varje stund beredda att ge oss iväg på denna vandring. När det är Guds tidsschema, när våra dagar är fyllda, att vi får lämna denna tid med tron i vårt hjärta och synderna förlåtna och Guds frid i hjärtat. Israels folk var på väg till på ökenvandringen. Och om jag hade förstått rätt, så är det också en bild om när människan får bättringens nåd och får fortsätta att vandra som Guds barn mot himlen. Blodet var ett tecken i dörrposterna att när dödsängen vandrade förbi så gick inte dödsängen till det hus och hem där de här blodstecknen fanns i dörrposterna. Hur Guds lams, Herren Jesus Kristi blod, var en trygghet och är också vår trygghet idag. Och jag vill uppmuntra varje åhörare idag att tro alla synder, tvivel och frestelser förlåtna i Jesu namn och heliga, dyra, försoningsblod. Och om jag för egen del vill fråga, så vet jag att det finns välsignande händer och tankar. Skulle få jag tro mina synder och tvivel förlåtna. Så här vill jag tro. Och fortsätta vandra in i Guds barnskara. En uppmaning till Israels folk. Att fira påsk varje år som ett minne för denna avfärd från Israel. Och det gör judafolket. Men när Herren Jesus föddes till världen och Guds löfte vart uppfyllt, och hur Jesu blod flödade på mellersta korset, så får vi som nya förbundets vandringsvän fira påsk. Att minnas Jesu uppståndelse, liv och död på korset. Och om honom vill vi tala om på dessa möten. Och när predikanten läser texten från olika stycken och delar i Bibeln, så är det som en röd tråd i Bibeln. Är Guds räddningsplan i Jesu välsignande namn. Amen.